Ja, då ska jag tala över ett budskap här som är mycket, mycket allvarligt, det måste jag säga. Och jag önskar att jag med ord kunde framställa allvaret, men ni vet, allvar, det är någonting som finns, som råder och som kan vara svårt att uttrycka med ord. Så att jag känner att man är begränsad. Men när man möter ett allvar någon gång, då påverkas man. Ja, man är inte likgiltig inför allvar. När det gäller dödsbud eller olyckor eller vad som helst, man möter allvaret, då är människan liten. Och det här budskapet, det handlar om vad du och jag ska tillbringa evigheten. Och något mer allvarligt budskap, det går ju inte att hitta. Hur mycket allvarliga budskap och dödsbud och allt som har mött oss, så går det inte att jämföra med det allvar som handlar om vi en gång ska vara innanför himlens portar eller utanför. Och det är det den här texten handlar om. Och det som avgör det här för många, så är det hur man har det när det gäller det andliga tillståndet. Och den rubrik som jag skulle kunna sätta över det här budskapet är andlig sömnaktighet råder. Och den är faktiskt avgörande enligt Jesu egna ord hur det kommer att sluta. Och det här är ju faktiskt då kopplat till speciellt de kristna, de troende. För de andra, det vandrar ju i ett andligt mörker som de befinner sig i. Men en kristen kan hamna i andlig sömnaktighet som gör att han går förlorad. Det här är inte att få skrämma någon. Det här är en realitet. Och det är Jesus själv som har presenterat det så. Så om du vill protestera mot det här budskapet, så får du protestera mot Jesus. Men jag skulle vilja råda dig att inte göra det. För han har talat det till vårt bästa i omsorg. Och jag vill säga att det här budskapet, om jag skulle få vilja predika ett sista budskap innan Jesus kommer, så skulle jag nog vilja ha det här budskapet. Och jag kan inte heller finna något mer budskap som kan vara mer aktuellt just i vår tid. Det finns många aktuella budskap, naturligtvis, om Jesu återkomst och tidstecken och allt det här. Men det här måste vara ett av de mest aktuella budskap som vi kan föra fram i vår tid. Så därför så behöver vi ju inte då lyssna liksom så här lite lojt och kanske sitta och bläddra i telefonen och hålla på och bläddra i tidningar och syssla och tänka på vad vi ska göra imorgon eller någon annan dag. För det här är Jesu ord som jag nu kommer att läsa. Och det är Jesus, och varför det är aktuellt, det är för att han säger hur det ska vara när han kommer tillbaka och tiden strax för dessförinnan. Och där är min fulla övertygelse, som jag delar med väldigt många andligt vakna kristna, att där befinner vi oss. Och därför är det här budskapet så aktuellt. För det är till den generationen som Jesus talar när han talar här i Matteus 25. Och sedan, det är den enda grunden för att jag kan påstå att det är ett av de mest aktuella. Och den andra är just därför att det är precis det tillstånd som råder nu om vi tittar med andliga ögon. Så alltså har vi det Jesus har framställt i Matteus 25. Vi har det ibland oss. Och Jesus har det. Och då har vi verkligen en motivering för att säga att vi behöver predika det här och ta budskapet till oss. Och jag ska innan jag fortsätter här då läsa ifrån Matteus det 25 kapitlet här. Och du har kanske hört Jesu undervisning här förr. Men jag önskar att det skulle bli levande både för dig och mig som aldrig förr. För Jesus han talar inte något likgiltigt eller något oväsentligt utan här finns det ord för ord. Sådant som vi behöver tala. Och då säger Jesus så här. Då lyssnar vi precis som om Jesus hade stått här och talat till oss. För det är han som har talat. Då skall himmelriket liknas vid 10 jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Och det är Jesus. 5 av dem vore oförståndiga och 5 var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummens dröjde blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen kommer. Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till det förståndiga, giv oss av er olja. Våra lampor slocknar. Det förståndiga svarade, den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå istället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten. Och då dörren stängdes. Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sa, Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade, amen säger, jag känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Amen. Amen. Herre, verka genom ditt eget ord i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, för det första kan man ju säga en kommentar till det sista här. För det finns ju alltid de som i sin andliga sömnaktighet påstår, ja, om Jesu återkomst kan vi ingenting veta. Vi kan inte veta det, för det har Jesus sagt. Då kan man citera det här ordet. Men här står det faktiskt inte, och det säger Jesus också. I det föregående kapitlet så säger han där att den dagen eller stunden kan ingen veta. Här säger han den dag eller timme när han kommer. Vi kan aldrig utsätta dagen eller närmare bestämt timmen. Men vi kan veta tiden. Och det här vill jag vara väldigt tydlig på att vi kan veta det. För Jesus har gett oss tidstecknen. Han räknar upp själv dem. Vi kan inte nonchalera dem i det föregående kapitlet som jag läste härifrån. Det 24. Där talar han om tidstecken som pekar ut tiden. Det säger ju själva uttrycket. Tidstecken. Det handlar om tecken som pekar på tiden. Ja, inte dag eller stund, men på tiden. När vi kan veta att han kommer. Och det säger vi Jesus själv. En del säger ju, det kan vi ingenting veta om. Men i det 24 kapitlet, läs det sista där. Ty när ni ser detta, vet ni, står det, att han är nära. Och den vetskapen, den kan vi ha. Och den baseras bland annat på det jag talade om förra gången när jag predikade här i församlingen. Israel, det största tidstecknet. För där talar, där står det generation. Och vi är den generationen som nu lever, som har sett Israel återuppstå som nation och judarna har kommit tillbaka. Nu lägger jag inte ut mer den texten, men du kan själv hitta den på YouTube. Israel det största tidstecknet. Då förstår du att här finns det en motivering för varför man kan påstå att Jesus kommer snart. Och att vi lever i den generationen som lever när det här har gått i uppfyllelse. Och då kan man ju inte vara likgiltig. Jag tycker inte det. Om man lever i den ställningen och i den tiden. Men tänk så mycket likgiltighet faktiskt råder. Och det beror på den andliga sömnaktigheten som råder. I det 24 kapitlet ger Jesus det ena tidstecknet efter det andra. Vi kan läsa av dem om vi tittar oss omkring i världen. Det är världsliga tidstecken och, i princip. Och nästan allihop är utav negativ art. Krig och jordbävningar, hungersnöd och allt annat elände. Och det är ju en väldigt svår tid. Aldrig förr har så många hungrat. Jag ska inte gå in på de tidstecknen. Och det ökar katastrofalt just genom att covid-19. Man räknar kanske med en fördubbling av hungersnöden i världen på grund av den här pandemin. Och det är ju också ett tidstecken. Där säger Jesus att det ska bli pest, läst. Och det är ett gammalt uttryck för epidemier, finns i en översättning. Så alltså det har vi detta. Vi har detta. Du hör det varenda dag när du slår på nyheterna. Och jag har lagt märke till, trots att det har gått ett år precis nu. Så det första man hör så är det om corona. Många gånger nyhetssändning efter nyhetssändning i radio, i tidningen. Så är det flera sidor. Om den aktuella situationen. En pandemi som har lamslagit hela världen. Och man bara sitter och väntar på att få sprutan. Men hade man varit andligt klarsynt så hade man väntat på Jesus. För han säger att så ska det bli. Och det har aldrig tidigare varit en sån omfattande, världsomfattande pandemi som är just nu. Och det borde ju få oss att vakna upp. Det är bara att ta Jesu ord. Han har sagt det som ett tidstecken. Och nu har vi detta tidstecknet dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad. Och vi har haft det ett år. Och det finns de som inte har vaknat upp, utan bara sitter där och väntar på sprutan. Men hade det varit rätt andligt sett så hade vi väntat på Jesus. Ja, och vi hade varit i denna bedrövelse som nu är. Och som har pågått ett år. Och som kommer att pågå. Och som en tidning skrev 2021, det är ett förlorat år. Man talar om att det kommer att finnas, kanske aldrig utplånas. Svenska Dagbladet skrev 5 år kommer det här. Men jag vill bara säga detta. Men i bedrövelsen med pandemin och allt detta då, hur man har fått isolerat sig, så finns det ju ändå en förmån att man kan i sitt hem plocka fram Bibeln som man aldrig har ägnat sig åt och lyssnat till budskapet. Herren vill tala nu i de här tiderna när det är på det här sättet. Så att nu har vi fått detta. Det här hade jag ju inte tänkt säga. Men det stryker under allvaret. Och jag sa detta att det gäller de tidstecken som finns här. I Jesus stora eskatologiska tal som finns här. I Matteus 24. I Markus 13 och Lukas 21. Och det, Lukas 21 är där han talar om det här med epidemier och pandemier och pest. Ja. Så att man får läsa samman där så får man många tidstecken. Men det var på det världsliga området. Och det är på det här sättet det sker ut i världen nu. Men så kommer Jesus, han har ju fortsatt sitt tal från det 24 kapitlet in i det 25. Han gjorde inte paus och började tala en annan dag. Det som vi kallar Matteus 25. Det började han inte att tala, utan det är samma tal om tidstecknen. Men då kommer han till det allvarligaste tidstecknet när det gäller det troende. För vad vi läste här i precis då Jesus går över här till det 25 kapitlet som vi har i vår bibel, men som han bara fortsätter att tala om. Då skall himmelriket liknas vid himmelriket. Det är på det andliga området. Plötsligt så lämnar Jesus de tidstecken som finns i världen. Och så går han in på det tidstecket som berör det andliga området. Jesu efterföljare. Och då är det mycket allvarligt. För när Jesus har fortsatt och undervisat här, så visade det sig att det var bara hälften som var redo. För det här är troende som väntade brudgummen. Ja, det var en andlig mörk bild som Jesus ger. Och han är inte ensam om att ge denna mörka bild. Utan Paulus hade uppfattat det. När han skriver andra Timoteusbrevet. Det är för övrigt det sista han skrev. Innan han led martyrdöden, tredje kapitlet. Så säger han så här. När det gäller den yttersta tiden. Det finns ju en del som optimister som menar. Det kommer bara bli bättre och bättre. Bibelns budskap är att det kommer bli värre och värre. Det är det som gäller. Inte falsk optimism. Lyckoprofeten har haft sin tid. Det kan vi glömma. Vi predikar Guds ord. Och då så skriver Paulus så här. Andra tim 3. Det ska du veta. Alltså här behöver vi inte. Det är samma visshet. Och när det är andlig auktoritet så är det vetskap. Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Så skriver han. Och det ska vi veta också när vi läser det här brevet. Vi läser det personligen. Det ska du veta. Det säger ordet till mig. Du och du och du och du, och du som lyssnar här. Det ska du veta. Det blir svåra tider. Och så räknar han upp varför det är svårt. Och så är det också där särskilt, jag tror det är det sista tecknet han säger. Och det gäller också det andliga området. Precis som Jesus stod det andliga området där. När det gällde tidstecknen så tog han det andliga området sista. Då säger Paulus och skriver så här i profetisk ande. Då ska man ha ett sken av Guds fruktan. Men man ska inte veta av dess kraft. Och det är märkligt det han säger sedan. Men det är ju Guds ord. Han säger, vänd det bort ifrån dem. Ja, det kan synas hårt budskap. Men han vill inte att vi ska bli inblandade i någon religiositet. Med sken av gudsfruktan. För det kommer att påverka oss. Utan vi behöver andliga, levande gemenskaper. Där elden brinner och där bönelivet fungerar. Inte där man ägnar sig åt ritualer och allt möjligt. Jag ska inte räkna upp någonting. Men minst av allt ägnar man sig i de sammanhangen åt bönen. Men vi vill inte vända oss till denna religiositet utan vi besöker Herren. Ja, så att våra hjärtan blir brinnande. Emmaus lärjungarna, det var ju efter Jesu uppståndelse, så fick de undervisning av Jesus själv. Innan de skildes ifrån Jesus. Och det är denna Jesu undervisning som vi har tagit del av här. Som värmer våra hjärtan. Som väcker oss andligen. Och det är det vi behöver. Och då säger lärjungarna när Jesus hade lämnat dem. Var inte våra hjärtan brinnande när han talade till oss. Ja, så blir det när Jesus får tala till oss. Då blir vi brinnande. Det är Jesus som kan göra våra hjärtan brinnande. Ja, hur ska vi göra då? Ja, vi ska läsa vad Jesus har sagt. Vi ska läsa Bibeln varenda dag. Här handlar det inte om veckotidningar och dagstidningar och allt möjligt som håller oss brinnande. Det drar bort oss istället och gör oss andligt sovande. Men att lyssna till Jesu ord, som vi har gjort här, som vi vill predika, det gör våra hjärtan brinnande. Därför är det viktigt att du hör Jesu ord varje dag. Läser bibelordet varje dag. Ber det varje dag. Det här säger jag inte som något lagiskt. Är man religiös och kanske inte har sysslat så mycket med Bibeln och bönen, så det är ju jättejobbigt. Ska jag behöva läsa Bibeln? Ska jag behöva bedja? Det är ju så mycket roligare att titta på filmer och tv och titta i telefonen. Nej, sån kristendom vill jag inte ha, alltså att det är bara en massa tvång, säger man. Det är inte en massa tvång, det är två saker. Det är att läsa Bibeln och det är att bedja. Upplever man det som tvång, då är ju frågan om var man har sitt andliga intresse någonstans. Och när du börjar läsa och när du börjar bedja, så blir det en livsstil. Då blir det en hunger. Så skulle man vakna en dag och hoppa över bönen och bibelläsningen, då känner man att man, det är inte bra det här. Nej, om man vill så fort som möjligt få en stund. Det är den normala reaktionen. Så det kan ta ett tag om du har slabbat med Bibeln och böneläsningen och varit bort ifrån den. Så blir det lite trögt, därför att du måste frigöra dig från den här andliga klistret som du har fastnat i. Och sitter fast i. Ja, så är det, hörni. Det här är inte att ta lätt på. Det här är inte att jag vill skälla och mena att jag är bättre än någon annan eller vi så här. Utan det här är i stor omsorg som jag talar om detta. Ja, det är kärlek. Verkligen. Kärleken har sin glädje i sanningen. Och det här är Jesu ord. Hur det kommer att vara. Och Paulus ord, det blir svåra tider. Det blir en religiositet. Sken av Guds fruktan. Ja, då är det alltså andligt svårt. Och det är därför som vi måste överleva andligt. Jag ska ta med här. Jag har skrivit ut mer här. När det gäller det här, det finns ju de som har varit vakna genom alla tider, och vi skulle behöva många fler sådana. Och då så talar ju Jesus om det här i olika sammanhang. Han talar om det, jag ska inte räkna upp alla dessa, men bland annat i Lukas 12 så talar han om hur viktigt det är att vara vaken och så här. Och då så har jag Peter Fjällstedts bibelverk i tre delar. Denna gudfruktiga präst, denna anduppfyllde präst som på 1800-talet kunde tala om att judarna kommer tillbaka till sitt land. De kommer dit. Det fanns inget spår tvärtom som tyder på detta. Det skriver han. Han har kommentarer och han har gett ut predikningar. Och har du inte Peter Fjällstedts kommentar till den heliga skrift som det hette förr, så försök att skaffa den. Jag vet var den finns och jag är glad över detta. Och när det är någonting som ibland jag tänker och funderar på, vad kan det här betyda, och jag vill ha en andlig förklaring, då går jag inte till de moderna teologerna. Dessa som gör allt för att kunna ifrågasätta och bortförklara. Utan jag går till dem som förklarar istället för bortförklara. Och då är det fint att gå till Peter Fjällstedt. Ja, då så skriver han, bara för att understryka att det här med andliga sömnaktigheten, att det kommer att bli en andlig svår tid i den sista tiden. Så skriver han så här välsignat, kommentaren Lukas 12:37. Vår Herre och frälsare är uppfaren till himlen, men han har lovat att komma igen. Då han kommer är det natt i hans kyrka på jorden. Tala om allvarliga budskap. Tycker du att jag talar allvarligt? Det är ingenting mot vad de här väckelsepredikanterna och väckelseprästerna gjorde. De talade klarhet. Och då han skriver detta, då är det natt i hans kyrka på jorden. Det var det inte på 1800-talet. Då var det väckelse. Det var då frikyrkorörelserna började. Det var en eld som brann över vårt land. Ja. Men han såg längre. Han såg längre. När han kommer. Han såg bortanför väckelserörelserna. Han såg när Jesus kommer igen. Då är det natt i hans kyrka. I hans kyrka på jorden. Ja, inte ljust, inte dag, inte någon gryning utan natt. Och det är ju också vad Jesus säger här i den Matteus. Vid midnattstiden, och då är det ju i regel som mörkas vid midnattstiden. Så alltså allt Jesu undervisning kan man plocka fram ännu mera. Det var verkligen natt som han beskriver här. Och som också Fjällstedt kommenterar, det är andlig natt. Och när det är midnatt, då har ju nog i alla fall de flesta, tror jag, gått och lagt sig. Och när man har gjort det, jag kan rent referera till hur vi fungerar när vi sover. Så när man somnar in så kommer man in i djupsömn, det har ni säkert hört talas om. Och det här återupprepas under natten. Men när man då här somnar in så går man in i en djup sömn. Och det är för väldigt många just kring klockan 12 på natten, midnatt. Och det här ordet djup sömn, det tycker jag passar väldigt bra när det gäller beskrivningen utav det andliga tillståndet. Det är inte bara en sömn, en andlig sömn som råder, utan det är en andlig djupsömn. Jag tar i lite här för att man inte ska kunna somna när jag talar här. Utan det är ju ingenting vad jag använder. Tänk de som predikade förr, hur de ropade och för de kände hur elden brann. De stod inte och mumlade i skägget som man säger. Som man knappt kunde höra och lite likgiltigt. Utan där brann elden. Och därför ropade man ut budskapet. Vi hade ju roparrörelsen på 1800-talet. Där man ropade ut budskapet. Ställde sig ut och ropade. Förstår ni? Ja. Så att det är inte så farligt att höja rösten. Ibland när man predikar. Det kan undvika att folk somnar. För det finns inget mer sövande så är det entonigt om du lyssnar på en melodi som är entonig eller någonting. Det är ett väldigt bra sömnmedel, något entonigt. Ja, inget som stör, inget upp och ingenting ner. Nej, vi behöver både kunna höja och sänka rösten. Åh, käre Jesus. Och framförallt behöver vi kunna höja rösten nu. I denna tid. Och jag känner att jag räcker inte till för när det gäller att väcka folk här. Utan det är bara den heliga ande. Jag har bett den heliga ande att han ska väcka. För den heliga ande överbevisar om synd, dom och rättfärdighet. Ja. Så må den heliga ande verka här nu. Den stund som är kvar här. Utav den här predikan. Och jag skulle kunna sluta nu här för att det här kunde räcka så att vi finge med oss det här. Men du som lyssnar på YouTube kan ju ta paus och sen köra igen. För det handlar inte om att köra igenom predikningar utan det handlar om att ta till sig budskapet. Ja, ja då så den andlige klarsynte han ser och visste om tillstånd. Det visste Peter Fjällstedt på 1800-talet och det visste Frank Mangs på 1900-talet som stod i stora väckelser inte minst på 30- och 40-talet i det här landet. Det var ju det skakade ju hela städer när han predikade. Läs om väckelsen i Borås till exempel. Jag har en bok. Oj, oj, oj. Då var det väckelse. Men Frank Mangs, han såg längre. Och han skrev då, vid den tiden när han var som mest verksam. Och han höll ju till på TAP-konferenserna och predikade så länge han orkade. Då skrev han boken. Den heter ett ögonblick här. Med brinnande lampor. Köp den. Den har kommit i flera upplagor och kanske inte finns i bokhandeln just nu. Men den skulle behövas där och den skulle behövas tryckas upp nu igen. Därför att nu är den som mest aktuell. Med brinnande lampor. Det är det positiva. Hur man ska kunna möta Jesus. Så är det med en brinnande lampa och det är andens lampa i vårt innersta. Ja, vad skrev han då i denna bok bland annat? Jo, jag citerar honom så här. Om Jesus säger han förutsade mycket bestämt att den andliga försoffningen skulle bli den dominerande atmosfären bland hans bekännare i denna tidsålders afton. Och då är det vid midnatt. Ja, vi behöver den här klarheten som Frank Mangs hade. Det är ju många som ser upp till Frank Mangs. Och man kan ha Frank Mangs-seminarier, det har man ju. Man har skrivit böcker och biografier och han har ju själv skrivit en om sitt liv. Åh, Frank Mangs, tänker man. Oj, vilken förkunnare. Men varför då inte följa i Frank Mangs fotspår och predika det budskapet och på det sättet som Frank Mangs gjorde? Det förvånar mig att man håller på och berömmer sig av Frank Mangs. Och så predikar man budskap som aldrig Frank Mangs predikade. Sövande istället för väckande. Ja, jag säger det. Det finns undantag naturligtvis. Men Frank Mangs, han talade klartext och det behöver vi göra. Gör vi inte det så kommer man fortsätta att sova. Och då refererar Jesus, alltså Frank Mangs till Jesus. Och han, det finns ju ingen tvekan. Han förutsade mycket bestämt. Ja, det är Jesu ord i 25 kapitlet som han refererar till och som han har skrivit en hel bok om. Så att det, ja, blir det någon sömnaktighet eller inte, det är väl ingenting. Och det kan man ju börja diskutera och det kanske är bara en bild och det kanske har hänt tidigare och så vidare. Jag hör detta, höll jag på att säga, tjafs idag som kan råda när det gäller Jesu budskap. Men här råder det inget tjafs utan här säger han mycket bestämt. Jesus, han talar bestämt. Om den andliga försoffningen och hör. Den ska bli den dominerande atmosfären bland hans bekännare i denna tidsålders afton. Ja, titta på kristenheten i Sverige. Vad är det som är dominerande? Ja, du kan själv svara på den frågan. Ja, bland hans bekännare. Ja, man kan bekänna Jesus. Men så är det. Och det är precis i linje med Paulus. Sken av Guds fruktan. Ja. Då är det ju det här med budskapet om Jesu återkomst. Då säger Frank Mangs, jag tar ytterligare ett citat ifrån den boken med brinnande lampor. Då en kristen somnar blir också tron på Jesu tillkommelse overklig. Säger han. Ja. Det är precis detta som vi upplever. För det första, när man sover med den fysiska sömnen så är ju allting Verkligt är ju overkligt. Man kommer in i drömmens värld. Man kan drömma om att man fiskar och är på semester och allting. Men verkligheten är ju att man ligger i sängen och sover. Ja. Men när man sover. Ja, här kan vi rannsaka oss. Här har vi ett mätinstrument. Sover jag eller sover jag inte? Sover man så är det overkligt det här med Jesu tillkommelse. Ja. Ja, det är väldigt overkligt. Och så är det många som har det. Vi får pröva oss. Jag får pröva mig. Du får pröva dig. Tänker du på att Jesus kan komma igen? Eller går det väldigt långt mellan du tänker på det? Eller tänker du aldrig på det? Ja, då har man somnat. Det är ett tecken alltså. Då blir det overkligt. Och det värsta är, tycker jag, att det är overkligt i församlingarna. För man predikar inte det. För vore det verkligt, vore det en levande sanning, om man trodde på Jesu tillkommelse, så hade den ju gett uttryck i predikningar som hade berört församlingarna. Men så sker det inte. Det var en baptistpastor, han hörde av sig här. Och han tillhör nu en pingstförsamling. Har gjort det. Han sa så här. Och jag säger inte detta för att peka ut baptister eller pingstvänner. Det kunde varit i precis vilken församling som helst. Så hade inte det. Absolut inte. Vi kunde hoppat över. Men bara för att visa lite att det var en pastor för det första. Det var en baptistpastor som har predikat. Och som nu tillhör en pingstförsamling. Han sa, på 10 år så har jag inte hört en predikan om Jesu återkomst. Käre Gud, det är väl inte undra på att man sover då i församlingen. När man inte hör det budskapet. Och vad beror det på? Ja, jag brukar säga det. Det finns ett mycket, alltså det är väldigt lätt att vara logiskt här. För alltså logik. Det är ju logiskt. Ja, varför man inte predikar detta, det har jag dragit den slutsatsen, är därför att man tror inte Jesu tillkommelse står nära. För gör man det, denna världshistoriens mest omvälvande händelse, kan man ju inte vara likgiltig inför. Då basunerar man ju ut detta budskapet titt och tätt i församlingen. Jesus kommer tillbaka. Då tror man det, man får ut det. Tror man det inte, så predikar man det inte. Det är väldigt enkelt. Och du som är pastor och predikar, evangelist och bibellärare. Jag vill bara uppmuntra det. Det är inte för att kritisera som jag säger det här. Utan det är för att konstatera hur det ser ut, men för att vi ska få se en förändring som jag säger detta. Predika Jesu återkomst. Och du kommer att få se, och det kommer att påverka dig själv, och det kommer att påverka församlingen, och det har evighetsbetydelse. Ja, och det har så viktigt för den som predikar. För det säger Jesus själv. I det 24 kapitlet innan han kommer med den här undervisningen. Här talar han ju till oss som står i tjänst och tjänar Herren. Och då säger han, om det finns en trogen. Trogen, jag kan stanna inför det ordet här. Ja, man är trogen ordet. Man är trogen Jesus. Man är trogen budskapet. Om det finns en trogen, det är det första. Att man är trogen. Annars så är det inte ens aktuellt. Trogen och förståndig tjänare. Ja. Att man har ett andligt förstånd. Och det har man ju. Summa summarum. Kommer Jesus snart. Man har det andliga förståndet. Då gäller det att vara redo. Därför predikar jag. För att det troende ska vara redo. Det är troheten och förståndet. Tjänare som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid. Man är alltså, alla är vi ju Guds tjänare, även om vi inte har fått kallelsen till att vara pastor, evangelister eller så här. Men det är stort att få vara Jesu lärjunge och tjänare. Och det är de flesta så här i församlingarna är ju ändå tjänare. Och då betyder det att man ska tjäna Jesus. Ja, så det är inte bara de som står i talarstolen. Det gäller alla. Du broder och syster, du har en jätteuppgift för att tjäna Jesus. Ja, men du betjänas utav den trogne och förståndige tjänaren. På vilket sätt? Jo, ge dem mat i rätt tid. Det här är den andliga maten. Det är ju framställt så andlig föda. Det är ju bibelordet. Och det är den födan som vi är kallade till. Som står i talarstolen. Att ge den andliga födan mat. Det handlar ju inte om att ordna till fikabröd och middagar i församlingen. Även om man kan fika och ha kyrkaffe och kanske någon gång ibland äta tillsammans. Men det är ju den andliga maten. Så andliga tror jag vi allesammans är. För att det är ju inte så att pastorerna springer runt och serverar mat. Utan de står i talarstolen för att ge den andliga maten. I rätt tid. Står det. I rätt tid. Och nu är den rätta tiden. Nu är verkligen den rätta tiden att predika budskapet om Jesu återkomst. Det är att vara en trogen och förståndig tjänare. Och jag uppmuntrar och jag välsignar dig som Herren har kallat. Och kanske predikat tidigare för mycket ofta Jesu återkomst. Men som har tystnat. Du har möjligheten att ta igen allt det här genom att predika det glada budskapet om att Jesus kommer igen. För jag framhåller att detta är det finns inget bättre budskap. När det mörknar i världen. Och jag säger och har sagt att det blir bara värre och värre. Ja, men då behöver man ju ett hopp. Då behöver man ju räddning. Och då så står det att han som frälser oss undan den kommande vredesdomen som ska gå över världen. Och som vi upplever födslovåndorna nu på. Det är bara begynnelse. Då blir ju Jesu budskap. Ja men vad skönt. Jag kan slippa att få med om allt det bästa här. Vi är med om födslovåndan nu. Det kan bli värre. Men när domarna i uppenbarelseboken går över Guds vredeskåla vänds. Ja, då vill inte jag och ingen som har lite självbevarelsedrift finnas på den här jorden. Utan då är det så underbart att få predika. Herren ska frälsa oss. Herren ska rädda oss. Frälsa betyder rädda. Ja, det finns en del. Det är precis som om det vore det bästa budskap man kunde predika. Så vore det att Jesus kommer. Och att säga att nu snart kommer Jesus. Det är väl märkligt. Jag har märkt detta. Oh, det vill vi inte höra. Det vill vi inte. Precis som om det vore det bästa budskapet. Hur upp- och nervänt kan det då inte bli på det andliga området. Om man upplever det som det bästa. Tänk om Jesus kommer idag. Ja, jaha, halleluja sa man för. Ja, oh, det var, nej, tänk. Det hoppas jag då verkligen inte han gör. Varför hoppas man det? Jo, men det är för att man känner att man kanske har inte levt på det andliga sättet. Man har ägnat sig åt jord och värld och allt möjligt. Ja, då blir man rädd. Och det är därför som en del säger så här. Ja, vi ska inte skrämma med budskapet om Jesu återkomst. Ja, blir du rädd utav det, då får du pröva ditt liv. Varför blir du rädd över att Jesus kommer? Ja, det kanske beror på, jag säger kanske, över att du kanske tänker, ja, men då blir jag kvarlämnad som jag lever nu. Ja, då är det ju verkligen allvarligt. Men det är inte meningen att du ska bli skrämd av budskapet. Du ska bli väckt av budskapet. Det är ju därför jag håller den här predikan här idag. Jag skrämmer ingen. Jag väcker. Det är jätteskillnad på att skrämma och väcka. Skrämma är negativt. Väcka är positivt. Men det är det, just det här med väckelsemöten som, och det här väckelsebudskapet, då stämplas som skrämmande därför att man vill få en negativ stämpel. Jag vill inte skrämma med Jesu tillkommelse. Nej, fel. Jag är inte skyldig till detta. För det framställs som ett väckande budskap för vårt eget bästa. Så låt oss sätta rätt etikett på budskapet om Jesu återkomst. Annars så är det en förfalskning, vill jag säga. Sluta du som säger att vi ska sluta med att skrämma människor med budskapet om Jesu tillkommelse. Säg istället att vi ska väcka med budskapet om att han kommer tillbaka. Det är det handlar om. Och vi är kallade till att väcka och inte söva ner. Det är vi verkligen. Ja. Hörrni, nu har jag sagt en massa här som jag inte hade tänkt säga. Men jag bad Paulus bön. Jag läste i Efesierbrevet 6 här. Idag. Sista där. Och det är ett budskap till oss alla som förkunnar ordet. Han säger så välsignat, och jag har gått i tro på det här idag här, att han säger ju det, att han vädjar om förbön. Och det är det vi behöver. Vi behöver be för förkunnarna idag. Inte fördöma dem. Det är inte detta jag är ute efter här i den här predikan. Utan jag brukar bedja för dem. Att de ska börja predika. Att de ska vakna upp och tala väckande budskap. Hålla väckelsemöte. Och det får vi bedja för. Det är ett stort bönämne. Det är ett av de absolut viktigaste bönämnena som man kan ha. Så är det att bedja för Herrens tjänare och tjänarinnor. Att de får vara Herrens tjänare och tjänarinnor. Och ge dem det rätta budskapet i den rätta stunden. Som vi har hört här. Och då Paulus, denna stora apostel, skriver till församlingen i Efesus. I dagens teologer. Så, ja, men det är inte säkert Paulus har skrivit Efesierbrevet. Jag läste det här om dagen. Det ifrågasätts. Jaha, men läs första versen då. Från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till det heliga som bor i Efesus. Kan det vara tydligare? Jag bara frågar, kan det vara tydligare? Och så sitter man där och diskuterar. Ja, men det är ju inte säkert Paulus. Teologisk förvirring kommer ifrån många teologer. Läs ordet, tro på ordet. Tro inte på teologerna, utan tro på bibelordet, det säger jag. Det finns gudfruktiga teologer, men det finns oändligt många teologer som har vilsefört. Detta var bland det dummaste jag hört. Jag har hört mycket dumt. Men att Paulus inte skulle ha skrivit brevet, Efesierbrevet. Har du bara fått läsförmåga, och det kan man ha vid 5 års ålder, kanske tidigare, så kan du själv läsa vem som har skrivit brevet till Efesus. Ja, en 5-åring av barn och spena barns mun. Har jag skaffat mig lov, står det. Halleluja. Och vi talar om barnatro. Det är den dyrbaraste tron. Ja, den enkla tron. Det är ju föraktfullt. Ja, barnatro, en enkel barnatro. Ja, käre Gud, jag vill hellre ha en enkelt barn som tror på Gud. Som beder, än en otrosteolog. Och här i Efesus så hade man gått igenom svårigheter. Paulus, han vände sig till det troende. Och han säger, ja, han manar ju till bön. Gör detta under ständig åkallan och bön. Och be alltid i anden. Ja, har vi ständiga bönemöten? Det finns de som inte har ett bönemöte i veckan. Gör det hela tiden, åkallan och bön, och ber alltid i anden. Halleluja, vad fint det är när anden får ta över och vi får bedja i anden, tala i tungomål. Det är en hjälpmedel, för anden vet vad vår ande menar. Därför att, ja, läs Romarbrevet. Vaka därför, står det. Det är ju detta jag har försökt framhålla här. Och håll ut i förbön för alla de heliga. Ja, vi behöver verkligen bedja för det alla heliga, det troende i vårt land. Ja, och så säger han, be också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun. Ja, halleluja, så kan det fungera. Att när man står här så kommer ordet i sin mun. Nu får jag plocka undan de här papprena. Om här en dag får vi se om jag får ett tillfälle att predika. Men nu har jag gjort det här. Men, halleluja, i den stunden när man öppnar munnen, då får man själv lyssna. Oj, halleluja, då blir det spännande. Då blir det spännande att stå i talarstolen också. När jag öppnar min mun. Så att jag frimodigt gör evangelie hemlighet känd. Ja, här talades det till alla tjänare och tjänarinnor. Hur ska man predika ordet? Ja, Paulus har gett anvisningen. Frimodigt. Han säger frimodigt. Det handlar inte om att stå och titta ner och nästan be om ursäkt för att man predikar Guds ord, sanningar. Och ja, egentligen kan det ju betyda något annat och ni får tolka det som ni vill. Och jag tycker så här i alla fall. Ja, vad vi tycker, det spelar ju faktiskt ingen roll. Men vad Gud har sagt i sitt ord, det är det som spelar roll. Och därför, så när vi nu beder för pastorer och präster och hela Herrens tjänarkår i det här landet, så ber vi om frimodighet. Halleluja! Och då blir det en helt annan ton i förkunnelsen. Då blir det intressant. Oj, vad härligt, vad frimodigt, förlösande. För den som predikar frimodigt, han frigör församlingen. Den blir då frimodig. Men om man står i talarstolen och är rädd, så kryper man ihop och är rädd även här. Det här var viktigt. Och det här hade jag inte tänkt säga, men jag sa det i alla fall. Här. Så att jag frimodigt gör evangeliet hemlighet känd. Alltså, för det är en hemlighet. Det här är fördolt för människor som läser Bibeln, inte läser den. Och som är ofrälsta. De har inte andens ljus över ordet. Känd, står det. För dess skull är jag ett sändebud i bojor, säger han. Han var fängslad. Men han slutade inte att predika, för han tog fram pennan. Det var gåspenna på den tiden. Och han fortsatte ända in i det sista. I fängelseskap och fångenskap och martyren slutade. Och då så säger han, bed att jag predikade så öppet och fritt som jag bör. Ja, det är på ett speciellt sätt som ordet ska predikas. Som jag bör, säger han. Det är öppet och fritt. Inte där man sitter eller står i talarstolen och tänker, ja, nu får jag nog ta bort en del här. Det kan ju vara några som inte tycker om det. Och så smusslar man undan. Nej, fritt, frimodigt ska ordet predikas. Nu kom jag in här på det här med predikandet. Men jag säger detta, det är bara Guds nåd. Och jag berömmer mig inte utav någonting. Det finns många som predikar mycket bättre än jag. Men låt oss i alla fall tillsammans predika Jesu återkomst innan det blir för sent. Till uppvaknande. Och då behövs det väckelsebudskap. För den andliga sömnaktigheten råder nu. Det hoppas jag att vi har kunnat konstatera. Och vad är det som behövs när man sover? Jo, det behövs någon som skakar om och väcker. Det är den fysiska, naturliga bilden. Och när det gäller det här på det andliga området, så är det precis det som behövs nu. Det behövs de som väcker de sovande. Ställ dig här en tjänst och var med och väck då blir du välsignad och du blir belönad. Kanske inte hinner så många predikningar från Jesus kommer, men väck så mycket du kan. För det handlar om evighetsallvaret som jag sagt här. Och det står att det som då var redo, det var bara hälften. Och jag tänker, det är ju inte hälften, det är många gånger som söker sig till församlingarna och de som är med i matriklen. Så att det kan vara en fingervisning, om man kan väl vara frälst utan kanske och vara med, så aktiv. Men ger ändå en visshet här. Och Jesus talar detta. Det är Jesu ord. Har du en anklagelse så får du vända dig till Jesus. Men be istället att du får ljus över ordet. Men då gör budskapet. Brudgummen kommer. Jesus kommer i detta. Då vaknade det till. Och det som då var redo ging och in. Amen. Det som då när Jesus kom, inte som hade tänkt, var redo. För det hade de tänkt allihop. Och dörren stängdes igen. Antingen var man då utanför eller innanför den himmelska porten. Och det vill jag nog säga att det finns inte en enda om de som vill tro på Jesus som vill vara utanför. Men det kommer att hamna mängder utanför. Därför att det var en svår tid, man lyckades inte hålla sig vaken. Och där behöver vi verkligen se om vårt andliga liv. Gud förbarmar över mig. Gud förbarmar över oss alla. Och jag ber för dig som har tittat här. Det är nog ingen tillfällighet att du har tittat. Gud har velat väcka dig. Håll dig brinnande. Låt din lampa brinna. Din ande brinna. Så att det finns andens olja som håller den brinnande till när Jesus kommer. Så vi får mötas allihop. Åh, vad härligt. Bara vi som är här i kyrkan och allihop som lyssnat till det här budskapet. Det är min bön. Ske så i Jesu namn. Amen. Ja, nu får du sjunga Birgitta. Och vi behöver väckelsemöte. Och jag vill bara säga att kontakta oss. Kontakta kristna så att du får förbön, vägledning och hjälp. Gud välsigna dig så vi får mötas i himlen. Det är ett underbart budskap. Tack.